Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Inte vilken vecka som helst, för att handbollsmässigt så har det hänt en jävla massa sjuka grejer. Det räcker med vårt fokus på SHE och handbollsligan för att sortera in åtminstone ett tiotal riktigt sjuka resultat. Vi har också en bomb ifrån Norge som Josef ska redogöra för lite senare i avsnittet. Men trots alla de grejerna så är veckans snackis någonting helt annat och mycket mörkare. Nämligen Rickard Harnischs dopningsavstängning som nu då blev 2 år. Och vi vore ju inte den podden vi är om inte vi gjorde vårt journalistiska grävarbete då. Och la till, förutom Josef Pujol, Charlie Sjöstrand och mig, Emil Sjölin, nämligen Rickard själv i podden. Välkommen till Avkast, Rickard, även om det är inte det typen av samtal vi kanske hade haft med dig allra helst.
Tack så mycket.
Du, får jag fråga, för de flesta så har man ju nåtts av den här nyheten lite pö om pö liksom. Först dök det upp sådär att första testet var positivt. De flesta tänkte väl att ja, men det där kommer reda ut sig då. Och sen nu visade sig B-provet stämma och sådär. Hur är liksom, hur har din sån resa gått från ja, de olika beskeden så att säga?
När vi väl fick beskedet så vill väl vi ändå vara öppna och transparenta med det. Vi valde egentligen en strategi att vi går ut med det direkt och gör det offentligt att det är jag, för att ja, men dels inte få så mycket spekulationer och kanske den här hetsjakten på alla spelare i laget, utan bara, och sedan hänvisar egentligen allt till Uffe Nyström, och hans telefon gick ju säkert ganska varm första dagarna.
Jag kan tänka mig det, och du har ju sagt det själv, men du lever ju för handboll. Du har ju ägnat större delen av ditt liv med att bli bra på handboll, blivit jävligt bra på handboll och nu då levt på det i stor utsträckning de senaste åren. Hur tungt är det att få ett sånt besked då?
Det är klart att det blir, är jävligt tungt då. Det är en jävla omställning från att ha det egentligen som en heltidsjobb till att inte få spela överhuvudtaget på en period här. Så det är klart det blir en omställning. Mm.
Vad har du för alternativ kvar i det här? Jag blev lite förvånad över det hårda straffet. Det tror jag många blev. Men finns det någon, kan du överklaga till någon instans? Eller hur ser planen ut här framöver?
Vi håller på att titta på en överklagan med hjälp av lite jurister för att se vad de anser att det kanske finns för möjligheter överhuvudtaget. Då. Anser de att det inte finns en chans ens att kunna få ner straffet på något sätt? Och kanske inte vi skickar in en överklagan, men det är intentionen att skicka in en överklagan. För jag tycker att straffet är ett oproportionerligt sätt till vad det är för något.
Ja, men för att du då som säkert har haft en hel del Google-sökningar kring det här den senaste tiden. och som ju såklart vet bättre än oss andra om det, så har man ju sett på andra exempel där andra olagliga substanser men som kanske inte anses vara prestationshöjande i form av ja, men kokain exempelvis har ju varit på tapeten och så. Och det blir då kortare straff då än de här två åren som du har fått. Och det bör väl anses vara förmildrande, kan jag då anse, att det här medlet då som du har haft i det, att det är tillåtet till träning men inte till match. Alltså, vet du något hur de tänker där kring ja, tiden då på avstängningen sett till vilka medel och sådär? Hur gör man bedömningen liksom?
Alltså det, i det stora hela är det jag uppfattat att de tycker att jag har varit oansvar, inte tagit mitt ansvar i, ja, men innan jag tar i, dricker det här då. Det räcker till inte med att man ska Google, så, eller inte Google, men söka på Vada och rödgröna listan med innehållsförteckningen. Det är ett ämne liksom som ja, metylhexamin som inte ens står på innehållsförteckningen och har fått förklarat idag via en annan, en hockeyspelare som jag ringde och frågade och pratade lite med hur han, jag ska säga, tog sig igenom den här, hans avstängning då. Han fick 3 månaders avstängning då i ett tidigt skede och det kände väl de att det var väl inget att bråka om, så det tog ju han. Och ja, jag pratade lite vad de har gjort, men han hade ju rätt stor hjälp av hans hockeyfack som hjälpte honom, SIKO eller vad det heter. Så ja, det är ju, man har ju sökt på det nu i efterhand och det är klart att man där och då när jag tog det och tyckte jag att jag hade gjort tillräckligt bra sökningar, så var jag liksom inte orolig direkt då. Men det är klart nu efterhand blir man så här, ja, det är klart att jag inte skulle ha tagit det.
Men vad, alltså om det inte är med på den listan, det måste ju ni kunna lägga fram som ett argument. Vad säger de om det?
Ja, det är klart, jag tycker också att det blir ju, man blir ju nästan indirekt lurad då. Så det är klart att man har varit med om alla, inte alla, men många föreläsningar om kosttillskott, att man ska vara försiktig och noga. Och det, jag trodde att jag var tillräckligt noga när jag liksom ändå hade sökt upp de här grejerna. Och det här ämnet då, som den här hockeyspelaren berättade om, att det är inte prestationshöjande i sig. Det är ju liksom alla ämnen som står på innehållsförteckningen är ju mer prestationshöjande än det här ämnet som jag har fastnat för. Och har fått förklarat via en professor att visst, man får en liten kick, men den varar i 15 minuter kanske. Och ja, det blir mycket frågor när man får höra sådana grejer också. Vad är det som gör att straffet blir så hårt?
Jag kan ju tänka mig att du har tänkt 1000 olika tankar om vad hade hänt om det ena eller det andra eller sådär. Men vet du någonting, bara för att addera det till då, den tanken som egentligen inte ska ha. Vet du någonting hur länge den här substansen ligger kvar i kroppen? Så att du vet att hade du kanske inte blivit testad den dagen utan 2 dagar senare, att det hade varit borta då med större sannolikhet?
Jag har inget 100% svar, men jag läste någonstans att det var kanske kunde vara kvar i kroppen 68 timmar, men jag där har jag faktiskt inte efterforskat supernoga med hur länge det kan ha varit kvar då, för att det har inte varit så intressant egentligen för mig så sett, i och med att det har varit en grej jag har tagit en enstaka gång och sen när jag väl tog det så fastade jag en dopingkontroll och ja, man sitter där man gör idag.
Ska vi säga det då för alla som undrar vad det är, så är det att du har tagit någon pre-workout shake. För mig som inte är så inne i den världen så är det någonting som man kan ta då innan man tränar för att höja sin förmåga att träna då, gissar jag. Att det är det som är tanken med den.
Men nu, det är väl det vanliga nissar tar, dricker en Celsius innan de ska spela paddel typ.
Precis, men det som, och det här ämnet och hela det här medlet är okej att ta när man tränar. Problemet den här gången var att du gjorde det innan match, eller har jag förstått saken rätt?
Ja, det är tillåt vid träning men inte på match. Som du sa, det är en pre-workout. Det är ett pulverform som man blandar med vatten. Tog kanske en tesked av det här medlet och blandade med 1,5-2 deciliter vatten. Drack 20 minuter innan uppvärmningen och precis innan man ska liksom sticka in på matchen.
Jag fattar fortfarande inte hur fan det är. Hur ska man kunna sköta sig eller göra sin läxa om man inte ens kan utgå från deras lista? Det är det som jag tycker är mest anmärkningsvärt. Det näst anmärkningsvärda är ju just det du säger. Att ett preparat som är tillåtet på fredagen inte är tillåtet på lördagen. Beroende på vad du ägnar dig åt för aktivitet där. Och att det då ger det hårdaste straffet. Det är ju väldigt konstigt. Men för jag har tänkt så här. När jag hörde det först så ska jag säga. Men vad fan Hanish. Hur fan kan du vara så jävla. Du vet ju att du ska kolla med läkaren. Tänkte jag liksom. Vad fan. Man ska ju alltid kolla med med lagläkaren. Men i det här fallet känner jag. Vad hade den lagläkaren kunnat göra? Det är inte så att alla läkare har alla jävla ämnen i huvudet heller. Så då hade ju förmodligen IFK Skövdes läkare också kollat på vardagslista. Sagt att, men den är inte med här. Och så hade han gett det grönt. Det är ju oerhört sjukt, tycker jag.
Jag såg också, jag läste, det var nog artikeln om det här på Expressen. Att just det här ämnet, som jag nu inte kan säga, men med metylhexanamin finns beskrivet med 18 olika namn bara i Sverige. Så att det är klart att det inte är helt enkelt att hitta då.
Det är som snö på Grönland. Jag har en fråga nu, Hanish. Eller för att så som jag har förstått det så har det väl funnits tankar om eller funderingar kring att i vissa andra länder att det inte är samma dopingregler som gäller där. Och att möjligheten eventuellt fanns att spela där. Nu vet ju jag att du har familj och så i Sverige. Men hur har tankarna, eller finns det, för det lär du veta bättre. Och hur har tankarna gått kring det?
Jag fick en förfrågan från en kontakt då, om att spela i ett annat europeiskt land då. I en andra division där de inte har tidigare haft samma regler, om man ska säga, lika hårda regler. Och då ville de först fråga om jag var intresserad. Men de visste inte hur alla regler stod till då. Så de ville gärna dels fråga mig om jag var intresserad överhuvudtaget och om de skulle kolla vidare på det. Och det är klart att man blir så här, ni får jättegärna titta. Men jag har jättesvårt att se att det ska funka i praktiken då, men absolut. Jag kollar.
För vem är det du är avstängd av så att säga? Är det WADA då eller är det Svenska Handbollsförbundet eller hur funkar det?
Det är väl alltså Riksidrottsförbundet eller man ska säga. Mm. Jag får ju inte vara med i någon form av organiserad verksamhet som är erhåller bidrag från RF.
Nej, precis. Så du får inte träna i lag liksom. Heller,
nej. Jag får inte träna i någon idrott egentligen som är organiserad verksamhet då. Och sen hur man räknar det som organiserad verksamhet, det har jag inte fått några 100% svar på. Men man förstår ganska väl när man säger organiserad verksamhet vad det är.
Nu då också, du har ju väl, jag vet inte om fått sparken är rätt uttryck, men du har ditt kontrakt med Skövde har ju brutits då. Och du har fått, eller du har skaffat ett vanligt hedligt kneg så att säga. Vad Skövde, hjälpte de till där eller hur låg den kontakten där? Eller knällde du in på Arbetsförmedlingen?
Det var ju det första jag gjorde, att skriva in mig på Arbetsförmedlingen för att liksom försöka med att, eller skriva in att jag är arbetslös, jag behöver söka jobb och visa ett intresse av att man vill ha ett jobb. Det är ju ett viktigt grej om man vill ha ersättning från A-kassan. Men det är klart att IFK har haft lite fingrar med i spelet då, med lite kontakter som jag har fått kontakta för att fråga om det finns möjlighet till jobb. Och jag var väl i stort sett arbetslös i 2,5 veckor ungefär. Sen fick jag ett jobb via ett bemanningsföretag.
Ja, jag tänkte på det du sa där om att du inte får vara med i någon form av organiserad idrott så där. Är det, det gäller inte bara som spelare då? Du får inte jobba i en idrottsförening på något sätt?
Nej, inget sånt, vara ledare eller tränare eller instruktör. Nej, okay. För någonting då egentligen, i vilken idrott som helst har fattat som. Och det är ju klart att det tycker man också är väldigt tråkigt då, för då har man kunnat bidra med på, även om att få spela, så är det klart att det hade kunnat varit en lättare väg att gå.
Ja, jag kan tänka, alltså fan, så som jag känner dig från den korta tiden vi spelade ihop, så liksom känns du som en riktig föreningsmänniska på det sättet. Alltså att du trivs i föreningslivet och vara del av en klubb, oavsett om det är att du gör en timma på kansliet eller om du är spelare eller om, alltså bara tillhör ett sammanhang. Så jag kan förstå att det är, ja, jag tycker jävligt synd om dig på det sättet, att du inte kan engagera dig på något sätt. Det är en, ja, det är en dom som inte bara påverkar att du får spela professionell handboll längre, utan det påverkar ju livet på ett sätt som man kanske inte tänker på.
Ja, verkligen. Det var väldigt speciellt det här med att, alltså man skiljs ju från sina, alltså det är sina lagkamrater, men det är, man skiljs från ett liv som man liksom har jobbat med under 15 år med. Eller om ens är professionellt i stort sett då. Men det, så det är den tillhörigheten har man ju klart saknat nu innan man fick jobb då. Det har ju blivit en annan grej, det är inte på samma sätt kanske, men det är skönt att ha ett jobb att gå till.
Mm. Har vi märker ju här, alla vi här är ju, för en utomstående så kanske det låter konstigt att vi sitter här och är 100% på din sida och tycker att det är för jävligt att du har blivit straffad här, när det ändå rör sig om ett dopingbrott. Men känslan är ju att alla tycker att det är för jävligt och att ingen tror att du har gjort dig skyldig till någonting, och det är min uppriktiga åsikt också. Men har du stött på kommentarer eller frågor från andra som liksom varit kritiska mot dig och tycker att du är en fuskare och ska stängas av?
Väldigt, väldigt lite av det här kritiska och, ja, men de som ifrågasätter mig som idrottsman liksom, det är nästan ingenting då. Det är klart att det är några som har skrivit någonting och typ, ja, men hur dum kan man vara att ta ett kosttillskott? Mer sådana kommentarer, inte mer så, alltså, mycket riktade personligt mot mig då. Det är väl eller är ju indirekt mot mig, men ändå kanske mer en öppen, hur kan man ta kosttillskottfråga. Och det är klart att det underlättar för en själv i sin inbearbetning när man ska gå igenom det här, att folk inte tror att man har gjort det medvetet då, för det har jag verkligen.
Nej, och det verkar ju så att säga handbollscommunityt var ganska övertygad om, och mig som har följt dig på sidan tycker jag att det har varit en jävla fröjd att följa dig på plan. Alla som har lärt känna dig vid sidan av säger ju att du är världens bästa person. Och ja, det är ju jävla sorgligt att det ska behöva bli så här då, och en så lång avstängning. Men jag tror att vi ska rulla vidare i programmet och säga tack så mycket.
Ja, får jag bara en sista fråga?
Ja, självklart.
För jag är lite nyfiken. Jag fattar ju att det eller det senaste tiden har varit jävligt tufft och jävligt mycket känslor. Men om du ser framåt, alltså du är 90, född snart, ja, 31.
Fyller 33 när domen.
Precis. Tänker du, och du får inte träna då tills dess handboll i, ja, organiserad form som du själv sa. Tänker du, har du någon tanke kring hur, ja, vad framtiden har handbollsmässigt att erbjuda?
Alltså här och idag så vill jag gärna säga att jag ska liksom tillbaka och spela utan att ens tänka på det då. Men det är klart att, alltså, blir det 2 år, det är en väldigt lång tid att inte få den här vardagliga, ja, men kasta kula, men den vardagliga träning man har haft i, ja, men 15 år i alla fall, att man tränar varje dag mellan 3:30 till 6 eller vad det nu kan vara. Och det är klart att det kommer säkert sätta sina spår i, ja, men framförallt axlar och, ja, men knän och alla de här lederna, när man inte får hålla igång dem eller låta dem vara lika välsmorda som innan. Men det är mina intentioner, är att i det här och jag sitter idag, att jag ska tillbaka och spela igen. För att det är inte så här jag hade tänkt på någonstans att jag skulle avsluta min karriär.
Mm. Nej, hoppas inte det är det.
Få träna kullager på Maria hemma i vardagsrummet. Mitt annat.
Nej, hon har lite problem med ryggen så hon får det blir på dottern istället.
Ja.
Annars kanske det liknar några handbollsligan försvarare då.
Ja, precis.
Ja. Nej, men det var precis så jag tänkte avsluta egentligen. Hoppas vi får se dig tillbaks allra helst på banan. Men om det inte blir det så i någon annan form snart igen.
Mm.
Kriga på, Anders. Ta hand om det.
Det ska jag. Får ni
ha det
så fint.
Bra. Tack för att du ställde upp. Hej.
Hallå. Hej.
Ja. Intressant att höra Rickards tankar. Vi gillar ju hästens mun och den biten. Får väl se
och
då.
Rickard.
Ja, verkligen. Det känns som att den här historien kanske inte är slut ännu. Jag hoppas det att det i alla fall blir prövat inom högre instans.
Ja, och jag vet som sagt, jag tycker det är jävligt luddigt det här med tid. Alltså, varför det blir 2 år och varför kokain i något annat sammanhang blir ett par månader.
Ja.
Men så att det hade gjort en jävla stor skillnad för hans framtida karriär om det kan bli 1 år.
Mm,
alltså då är det ju enorm skillnad verkligen.
Mm. Så är det hörni, men nu vi har ju ett jävla avsnitt att beta av här. Det har ju hänt, som jag insinuerade i inledningen, en jävla massa. Jag tänker att vi ska snacka lite handbollsmatcher nu. Och jag tror att jag gör på det här viset då att jag läser upp lite resultat. Alltså bara ett urval av veckans matcher som jag tycker sticker ut. Och vill ni hugga och säga något om matchen så stannar vi till där ett tag och sen rullar vi vidare till nästa match. Första tror jag...
Du kommer bara råka börja med Lugi Hallby.
Nej, faktiskt inte. Jag är ödmjuk, Josef. Den kommer som andra. Match nummer 1. Skuru går in och slår mäktiga Sävehof på bortaplan med 24-22. Kommentarer på det, Charlie?
Ja, helt välförtjänt. Jag tycker de vann. De var taktiskt bättre. Ställde om sitt försvar. Störde Sävehof. Som också missade 9 av 10 lägen från vänsterkanten den matchen.
Mäktig hon var, Josefin Nordström.
Riktigt mäktig. Så att det var ju, eftersom hon var så mäktig så var det ju SM-gulds Skuru.
Ja,
för det var ju liksom det frågetecknet. Rebecka Nilsson som var, hon hade 40% i räddningar och var 40% av laget kändes det som.
Mm.
Så att det, hur fan ska det gå? Och Josefin Nordström, ja, hon var bra i Skövde förra året. Men hon var inte så, alltså det var inte så att jag tänkte, ja, det här är en av seriens allra bästa målvakter.
Nej, det höjdes ju lite varningsfingrar och så. Att vi får se om det går att ersätta Rebecka Nilsson. Det hade ju varit en kostym att fylla för vem fan som helst. Men...
Ja, och en fluga gör ju ingen sommar visserligen. Men det var ju en bra start. Och framförallt liksom, för hennes självförtroende. Att då bemöta belackarna liksom i en sån upphåsad match. För sen kan ju hon vara halvbra nu i ett gäng matcher. Och Skuru kommer ändå vinna med 10.
Mm.
Där kanske Rebecka Nilsson hade 7% mer i snitt i räddningar. Och det kommer inte spela stor roll. Men det var en jäkla match att göra det på liksom.
Mm. Ja, så var det.
Så var det. Nu Josef. Hallby åker på bortaplan och slår, om vi säger då att Skuru slog mäktiga Sävehof, så åker ju Hallby och slår nästan lika mäktiga Ystad IF på bortaplan. Följer sen då upp det med att åka ner till Lund och slå Lugi med 9 bollar, 23-32 i en match som var avgjord efter typ en kvart. Jag tror aldrig jag har sett. Nej, det har jag inte. Jag har aldrig sett Hallby vara så överlägsna mot en så pass bra motståndare.
Nej, och nu såg inte jag matchen i slutet, men jag såg att mot Lugi så var ju Jonas Elveröj tillbaka. Jag vet inte riktigt, han gick väl inte helt alltså fullt ut i alla delar av planen visserligen. Men det imponerar ju ännu mer, för att jag kan tänka mig att ett Lugi utan honom kanske rent fysiskt kan bli lite små liksom, mot Halby som jag har blivit ett storvuxet lag.
Elverøy spelade inte mycket mot Halby, ska sägas.
Nej, han gjorde inte det.
De spelade i princip 3 9-meters spelare hela matchen, och det var Olsson, Kjell, Forsberg.
Ja, det var ju mer rimligt då så att säga. Mm. Men nej, det imponerar ju verkligen, och jag bland andra har ju varit tveksam till Halby och hur de skulle, inte då att de, för att de har värvat dåligt utan så, utan bara mer för att det har varit många trotjänare och kulturbärare som man vill kalla det och sådär. Så att det imponerar verkligen att de fått ihop det så pass tidigt. Och Holmén har ju gjort en jävla bra
otrolig
start.
Otrolig. Mm. Och jag tror det var ju också en liten så här lite frågetecken för Halby, men tänkte ju att ja, nu tappar de snabba målvakter, har levt mycket på utkast, kontring, får in Holmén, i och för sig en jättebra målvakt, men ja, tappar de inte en dimension i spelet. Men efter de här två matcherna så kan jag säga att det man tjänar i en riktigt bra målvakt och de räddningarna man får med sig, det överväger absolut.
Det ska också sägas om honom är ju att han har ju haft en lite anonym tillvaro. Alltså han var ju jäkligt bra i typ en halv, eller såhär 75% av en säsong med Skövde innan han stack ut till Nordsjälland. Och där då så åkte ju de ut, och så senaste året i andra ligan liksom. Det blir jävla anonymt och ingen riktigt vet vart han stod, och han hade inte hunnit bemärka sig som en topp målvakt, om man ska säga. Men det... Ja, det var jäkla starkt.
Jag tror också att de spelar ett snabb handboll på Nordsjälland, inte vet jag. Men det känns som att han har fått upp lite högre hastighet på grejerna än vad han hade när han drog iväg.
Det är alltid det här som är när man då ska sitta och, ja men vad tror vi om Halby? Och så får man försöka sätta in argument, och så höjer man det här i frågetecknen. Och om det händer så är det kval för Halby. Mm. Men så är det så här. Ja, och det, jag tycker det är rimliga brasklappar så här. Att hur fan ska man veta? Man tror ju att det är som du säger, trotjänare, ryggrad. Och jag tror fortfarande Olle Ek kommer visa sig vara jävligt tuff att ersätta över en hel säsong. Men det är också så att kanter är kanter. Det har vi konstaterat för, och så är det. Och så här, Gustav Wedberg och Hampus Dahlgren, ja, det har fan inte märkt att Tumba och Hugosson inte varit där, för de kan göra det, de kan göra samma jobb. Men man visste ju inte det, om det var så här, för det är ändå så här, i det laget så var Tumba och Hugosson jättestora. De var stora namn. Jag kan tänka mig att det var röster i omklädningsrummet, det var straffskyttar som klev fram. Och det är inte bara så här en kant i en kant, men i mångt och mycket är det det, och det har varit det i de här matcherna. Och så, ja, Holmén, kommer de kunna spela det här spelet? Ja, det visar sig att ja, det gjorde ingenting. Ja, men fan då, det finns ju ingen anledning att vara, då kan Halby mycket väl vara där och slåss om den sista slutsutplatsen i år igen. Så att det, visst är det så.
Framförallt när konkurrensen kring den platsen är ju lite så där. Det var ju verkligen öppet kring den där sista slutspelsplatsen.
Mm. Ja. Sen en annan sak som jag tänkte på. Förra säsongen så hade Halby, de hade ett helt sinnessjukt öppningsschema. Mm. De hade alltså Sävehof, Alingsås, Skövde, torska alla de tre. Sen vann de mot Guif, sen har de Ystad IF och Malmö och torska där. Så de första 6 matcherna var mot i princip bara topp 5 liksom. Mm. Förutom Guif, och den vann de. Och då också så här, det fick de tillbaka sen på tillbakavägen, att fan, de hade ett försprång men det räckte inte, för det var så jävla stora elefanter de mötte. Och så bara tittar nu vad det är, för det är liksom inga dussinlag de har slått.
Nej, det är samma lottning typ.
Det är ju typ det, alltså det är ett sjukt jävla schema. Det är som sagt, det är Ystad IF, Lugi, sen kommer Guif igen. Och sen är det Malmö, Sävehof, Kristianstad, innan det är IFK Ystad då, som är nästa så. Det här är rimligt att det här är Halby favorit. Och att han då har öppnat med att slå både Ystad IF som är topp 2 tippade och så Lugi. Mm. Det är ju fan, snacka om ja, bra timing liksom.
Ja, verkligen. Det är ju dock något med Ystad. De jävlar vad de... det fanns ett uttryck för några år sedan där, swinging Lugi. Det känns som att det har blivit lite swinging Ystad nu. Mm. Alltså sen i kuppen då, så nu kommer jag inte ihåg exakta siffrorna, men de gjorde, förlorade ju stort borta mot Sävehof för att sen utjämna den då i hemmamötet och förlora på shootout visserligen. Men det talar ju för jävla positiv prestation liksom.
Mm.
Samtidigt som man då förlorar mot Halby då, som för de, med deras ambitioner inte är godkänt.
Verkligen inte, och speciellt inte på hemmaplan och så vidare.
Nej, precis.
Mm, tillbaka till SHE där Kärra, som var bottentippad av precis alla, åkte ner och mötte Kristianstad på bortaplan och vann.
Mm.
Pang.
Ja, det... ja. Det... alltså jag kollade på den matchen och det går ju inte annat än att imponeras av Kärra. Och det jag gillar är att de gör det som Mattias Karlsberger, tränaren, sa på upptaktsträffen. Det här att, ja men fan, vi ska ett jävla go, aldrig ge oss, aldrig vika ner oss. Det där, alltså så här, okej, okay, nykomlingen.
Ja.
Men det var fan precis så. De körde fan hela tiden. Det spelade liksom ingen roll. De bara tryckte på, kämpade, köttade. Ja, det var helt sjukt. Och sen fattar jag inte heller. Alltså, ja, underskatta Kärra. Mm. Snarare att jag kanske underskattade vissa, alltså så här, SHE-lagens förmåga att fucka upp det också.
Mm.
För Kristianstad leder alltså med 2 mål när det är 3 minuter kvar. 2:40 kvar typ, och ha boll.
Ja, det ska ett lag under Tubby, som ju är en väldigt begåvad handbollstränare, lösa.
Ja, det är liksom, de gör 2 tekniska fel där. De leder fortfarande med 1 när det är 1 minut kvar.
Kärra gör mål. Jag blir nervös bara av att höra det här. Alltså.
Ja, Kärra gör mål när det är typ 55 sekunder kvar. Då kvitterar de. Och då har ju Kristianstad... ja, då ska ju de bara ha ett anfall. Och det blir en så här domartimeout när det är 16 sekunder kvar. Eller ja, någonstans där. Då är handen inte uppe. Alltså, det, du vet, det, ja. Nej, det är helt orimligt att de förlorar den. Vill jag bara säga. Samtidigt som det är så här, fan vad starkt av Kärra att bara tro på det hela vägen. Och Elin Karlsson, grym, 8 baljer liksom. Matchens gigant på alla sätt. Så skitkul, verkligen.
Verkligen.
För serien och för Kärra.
Ja, precis. Och nu var ju det kanske inte så specifikt för Kärra, men jag pratade ju om det att det händer ju att nykomlingar knappt tar poäng liksom. Men det behövdes inte många möjligheter för Kärra att ta sina första poäng. Så det var ju kul.
Ja, och vi brukar ju se färre skrällar av det måttet i SHEM och vi brukar se i handbollsligan. Där kan det ju bli lite konstiga resultat ibland, medan SHE är lite mer tydlig oftast. Ja, men vi tar ett SHE till då. Lugi, som det var många som skrev ner lite. Det här kommer inte bli något. Nu tippar vi dem inte 3 längre, Charlie, utan en bit ner i tabellen. Komfortabelt smäller de dit Skara. Inga konstigheter där.
Mm. Nej, den matchen såg jag inte. Så den kan jag inte uttala mig om egentligen, förutom resultatet som du säger. Det här är ju också, vi får anledning att återkomma till det. Det här är ju anledningen till att den här perioden är ju den absolut tråkigaste och oskönaste med mitt jobb.
Mm, ja, det är många som ska skriva till Charlie nu och säga,
ja, men,
kolla här då.
Ja, men typ så. Och vi kommer ju återkomma till det, för det har ju hänt en del grejer i handbollsligan också.
Visst får man, eller jag vet inte, men jag kan få lite känslan ibland så här, ja men varför sa du inte det här för en vecka sedan då? Om du nu visste det.
Ja, men det är ju lite det som är poängen. Att det är ju ingen som vet. Det är ju ingen. Jag talar
nej, och det är ditt jobb att tycka saker. Ja. Du måste tycka
något. Ja, det är det ju. Men ja. Jag kan också tala emot syftet med att min roll finns. För jag ska vara experten. Om inte ens jag då kan se igenom det. Hitta något som ingen annan kan hitta och tänka så här. Jag tror ingen riktigt vet att Kärra kan slå Kristianstad. Men jag har det här expertögat, så jag tror det. Mm. Det är så här, jag har ju ingen anledning att tro att Kärra ska hålla sig kvar. Och det, jag tror fortfarande de åker ut. Ja. Men det är så här...
Jag har ändrat mig.
Ja, men det är precis men, det är
du hade
vad som
varit
än
miljonär
händer,
så
alltid...
då i så fall. För att då hade man ju bara kunnat betta på matchen. Ah, ja.
Ja, men, Anders, så här, varför ska vi ens tippa det då? Varför ska vi ha den här podden och tippa... Eller varför ska vi... Varför ska
är det nu vi lägger ner?
Det här var sista avsnittet. Nej, men vad kul.
Det är bara den delen av det. Att man ska måste ha en åsikt. Och så, som du säger, alla tror att det är så här... Christian, den jäveln, han ska ju ha spö. Han twittrar ju nu till Jerry. Bara, 1-0 mot Charlie. Vad så här, det är jävla gynda. Vad allvarligt. Det är som att jag bryr mig. För mig... Så får Aranäs
du blir jätteglad
hänga kvar
den här
varje år. Jag bryr mig inte om de hänger kvar eller åker ut. På riktigt, jag bryr mig inte.
Varför pissar du på dem då?
Här är ett löfte. Jag ska aldrig mer tippa Aranäs sist.
Nej.
Jag ska aldrig mer tippa Aranäs sist.
Du kanske inte behöver tippa deras position på flera år. I och för sig.
Nu har jag ska aldrig mer tippa dem.
Nu har Diego Pérez-Marne bryr sig om Aranäs. Ja,
tyst på dig, Pérez-Marne.
Hallå?
Ja, okay,
men, så är det i alla fall. Men bra, jättekul för Lugi. Mm. Svinkul. De har ett lag som är... Förra året hade de ett av seriens allra bästa lag på pappret. Kissade i byxan fullständigt. Nu har de inte det. Vinner med 9 eller vad fan de vann. Kul för
Klara
dem.
Lerby tillbaka också. Och uttagen i någon typ av landslagstrupp.
Mm. Ja, vad säger det, om vi ska vara helt ärliga? Ja. Att en spelare
nej,
som
det,
inte
har, det har ju varit
år.
En, ja, alltså verkligen, men det har ju också varit en position... alltså nu har ju vi, gjorde ju visserligen Sverige med alla SHE-spelare jättebra i OS. Mm. Men det brukar ju inte vara det bästa av tecknena när det är så mycket SHE-spelare på, kring landslaget som det varit just kring vänstersex. Alltså det finns ju inte riktigt någon som har tagit det där klivet som för några år sedan. Tanken var väl då att Marie Ball och Mellegård och Louis Sand, att det skulle vara några år där. Men så blev det ju inte av diverse olika anledningar.
Ja, jävla olika anledningar.
Ja, det får man ju säga. Men
nej, precis. Det.
Håll i nu då, för nu jobbar jag skrivet manus. För nu går vi tillbaka till handbollsligan. Och här har det ju hänt så jävla mycket, så jag kände så här, men jag får skriva ner det. Det börjar då med att Kristianstad tar poäng mot Sävehof. Då tänker man att Ville har redan fått koll på grejerna. Det sitter nu i Kristianstad. Fan, de har blivit bra. En match in, tänkte man så. Sen åker de ner till Göteborg. Får torsk mot RIK. Ser inte alls ut att ha koll på grejerna i Kristianstad. RIK då, som var jättefina i den matchen. Men som började serien med att inte alls vara heta mot Önnered och torskade den. Samma Önnered. Som idag såg helt tafatta ut när de torskade mot Aranäs då. Alltså
med, 1-0 Jerry.
Med 6 bollar. Och till det då kan vi addera lite småskrällar. Ber om ursäkt för den här och Josef. Men att Bayern slog Lugi. Liten småskräll. IFK Ystad tog poäng mot Malmö. Och så vidare.
Alltså, att Guy slog Bayern då också en liten småskräll.
Ja, i vissas bok. Ja, men ja. Alltså... Ska man sådär göra som man ibland gör, men de slog dem och därför är de bättre än det här laget. Det går inte i handbollsligan, för att nu har ju alla slagit alla och det är omöjligt att veta vilket lag som är bra och vilket som är dåligt.
Ska jag läsa tabellen nerifrån?
Läs den upp! Eller jag har läst den hela vägen nerifrån, jag vill hela vägen upp till ettan.
Ja. 14:e plats, Lugi. 13:e plats, Ystad IF. 12:e plats, IFK Ystad. Det är ju det enda laget som vi tänkte skulle vara där. 11:e plats, IFK Kristianstad. Det är alltså det är de, Kristianstad, Ystad IF och Lugi ligger nu på kvalplats respektive jumbo. Efter 2 omgångar spelare. Rimligt.
Ja, precis. Och den enda... Nej, fan så kan jag inte säga. Men att just det här kring Kristianstad, det är ju att det jag tror att jag varnade lite inför. Och som jag känner lite nu när man har sett dem, det är att de på hemmaplan, vilket jag tycker att de gjorde framförallt i slutet av matchen mot Sävehof, då får de spela jäkligt tufft försvarsspel och gör det jäkligt bra. På bortaplan har de svårare att få upp samma energi, publik, resor och allt sånt där spelar säkert roll. Och då blir de inte lika svårslagna, för att i anfall har de lika mycket problem oavsett vilken hall de spelar i, så att säga.
Mm.
Det är klart, försvar och målvaktsspel kommer du jäkligt långt på. Men när Kristianstad är bra, då är det matcher som kommer sluta typ 24-24 och inte 33-33 och öppna spel överallt liksom.
Sen har jag en fråga. När du har straff med, vad var det, 10 sekunder kvar. Du vet att om du sätter den så kommer motståndaren få ett avslut. Vem tror du RIK ska ta det avslutet? Alltså vem tar det avslutet? Vem tar det i minut 44? Nej. Han tar det i minut, han har 20 avslut på en match.
Ja.
Eller 15 åtminstone varje match.
Och de står och brottas med mittsexan, bägge treorna, och kommer inte i närheten av Elliot Stenman.
Det behövs ju i och för sig 2 eller 3 gubbar för att brottas med mittsexan. Men
ja,
det är ändå, det finns ju inte att han släpper bollen till någon. Nej. Annan där. Och visst, han går upp.
Jag tänkte precis säga det. Det är inte som att de släpper honom från 7. Alltså han skjuter långt jävla ut. Men ja.
Ja.
Det gör han.
Men Charlie har helt rätt i det. För att det var ju i de 2 föregående anfallen så är det ju han med tekniskt fel på bägge liksom. Så att han är ju het och sugen i det läget.
Ja. Och det, ja, jag bara så här, när jag såg det tänkte jag bara, men ni fattar väl att han ska skjuta nu? Nej.
Mm.
Okej. Okay. Och det var lite samma idag. Apropå att binda tillbaka till Kristianstad kärra där. Att Elin Karlsson då i kärra som hade 7 på 10 och de får bollen och det är 5 sekunder kvar. Det är ju, hon kommer ju skjuta. Hon får liksom dansa in på 8,5 och gå upp och lossa där. Man bara, vad fan, vem tror ni ska skjuta? Samma som har skjutit hela halvleken. Men.
Mm. Ska vi ta, är det något mer av de lagen i handbollsligan som har spelat 2 matcher nu som ni tycker att ni har fått några svar på? Att ni har sett någon tendens i spelet eller någonting sånt?
Ja, jag vet inte.
Jag har bara frågor. Ni får gärna ha svaren, så vi har bara fler frågetecken.
Nej, men jag vet inte vad jag har. Men alla verkar i alla fall röra en överens om. Jag är inte riktigt där än. Men att IFK Ystad ändå imponerar lite mer än vad folk trodde. Och att Jenny var positiv till dem. För de torskade mot Sävehof, gör en bra match. Och torskade första matchen. Det kommer jag inte riktigt ihåg vilka de hade.
Kryss mot Malmö.
Kryss mot Malmö, vilket man ju får säga är ett starkt resultat.
Verkligen.
Mm.
Så att även om de ligger där nere så vet vi ju kanske inte heller riktigt vart vi, vad det blir av det, så att säga.
Det oroväckande är ju ändå att det är liksom 32-32 eller vad det blev i Malmö-matchen. Och jag tror det är, ja men Sävehof gör ju en bit över 30 med, jag kommer inte ihåg vad det blev där, men det blir jävligt mycket mål liksom.
Mm.
Att det, och det oroväckande med det är att deras försvarsspel inte är i närheten av att vara på plats. Och det, alltså om man pratar om att det är där man bygger någon slags stabilitet och grund och allt det där, att det börjar från försvar och målvaktsspel. Så då har de ju att jobba på där. Samtidigt så är det jag är imponerad över är deras tryck. Alltså att de håller en så pass högt tryck, orkar hålla det hela matchen igenom. Både mot Malmö och Sävehof och med så pass teknisk skicklighet. Så ofta när någon ska försöka, det är en sak att titta när Sävehof gjorde det förra säsongen. Och så ser man att ja, men de har fan genomgående klass. De har Jonathan Edvardsson som driver det uppspelet och och det är någonting de har tränat på länge. Men när lag lite längre ner i tabellen bara, men nu ska vi också spela så. Så brukar det sällan hålla. Men de har fan i mig gjort det riktigt bra. Och jag, Filip Lång alltså.
Mm.
Jävlar vad jag vill plussa för honom. Mm. Så här långt. Riktigt, riktigt stabila insatser alltså. Fan vad han har tagit kliv.
Ja, tyckte han hade en hel del jäkligt bra matcher i förra året också visserligen. Men jag håller med, och de har ju fått in han Färnebrant också på vänstersex.
Mm.
Har varit fin, och dessutom jag älskar ju kanter som spelar 2. Vilket han gör delvis i alla fall. Jag såg inte matchen mot Malmö. Men sen kanske det du inte snackar ju ner deras försvar hittills. Alltså, så han kanske inte gör det så bra då. Men,
ja, jag men tycker det är mest treorna. Treorna, det är mest treorna. Och precis. Det är lätt att sitta här och skylla på en kille som inte kan språket. Men, men brassen där är ju ivig liksom. Mm. Och det, kan de hitta, kan Sibbe bara lära sig lite portugisiska så kanske det blir bättre. Men det känns svårt att få honom att passa in i någon form av, eller någon form av system.
Fan vad man vill se sig för då med kroppsspråk visa att den här brassen ska vara mindre yvig i försvar.
Han var ju jävligt god mot Savo, för han fick ju asbillig tvåa, eller helt felaktig tvåa som inte han skulle ha. Mm. Och då gick han ju helt Brandao Jensson på domarna.
Ja,
och
liksom ropade
Filho de puta! Man blir glad alltså.
Och kallade dem för vandaler. Det leder... Ja, men vad fan håller du på med? Det är jävla! Hej polis, jag pengar så kära! Filho de puta! Pengar alle! Pengar alle bara! Pengar så filho de puta! Pengar alle! Polisja!
Ja. Det är ändå exotiskt. Ja. Man märkte ju att Putte gillade ju det exotiska lite och ville ju få in han mycket i snacket och sådär. Och att jag köper det, för det är ett jävla härligt inslag med lite Filho de Puta. Och han var ju också, han sprang ju ut i gångarna och sånt där. Ja. Så att jag kunde vara Emil Hansson, eller vet du, Oscar Hansson fick springa hem till honom liksom, och lugna ner honom.
Ja, men det var ju typ hans främsta uppgift den matchen, Oscar Hansson, att lugna ner honom så fort det blev ett konstigt domslut.
Han brukar ha två grejer nu. Du kommer ju ibland få spela tvåa i 5-6, men sen så kommer du också ta ner yvigheten här.
Precis. Du ska hålla koll på Rune Skröder och Palle, som han heter. Men det var så jävla ball som du sa, att han fick det röda och då liksom superdramatiskt bara slängde av sig tröjan, han gick ut i spelartunneln och sen bara såhär, vad fan, nu sitter han där borta på kortsidan
med tröjan på. Det var några som kunde, jag tänkte, fan, jag behövde det. Nu är du svettig.
Får jag sitta där borta?
Jag tar på mig den igen.
Det är låst i omklädningsrummet när man kommer dit.
Det var det. Vem har nyckeln? Det är ingen som förstår vad jag säger. Jag sätter mig borta.
Ska vi också redovisa då att två spelare har lämnat ligan också. Kristianstad skickade väl mer eller mindre iväg Johan Nilsson, medan Alingsås tappade ju Anton sålde. Hagvall sålde ja, ja. Skjern.
Jag antar det är någon klausul där i liksom.
Jag gissar efter att ha läst pressmeddelandet att det är klausul men också princip från Alingsås, alltså när de plockar dit spelare, så det lät på pressmeddelandet som att de gärna ville ha sagt så här, ja men vi tar hit spelare för att liksom ge dem chansen om det dyker upp något sen i Europa. Och nu fick Skjern då skada på sin målvakt och köpte helt enkelt loss Anton Hagvall.
Vet ni vem det här var surast för då?
Nej.
Nej.
Skagerling.
Jag tror han sitter och myser.
Ja. Tror du det?
Ja, det tror jag.
Ja, han var ju förbannad på
Alingsås. Vad ska Alingsås värva?
Såklart, men jag tror att han... hade han fått veta i våras då att du får inte vara kvar här för vi satsar på Hagvall Frisk och så ska Hagvall lämna efter två omgångar liksom.
Men tror du Skagerling hade velat sitta bakom Frisk? Eller halv bakom i alla fall?
Ja, precis. Jag tror inte det hade, över det hela säsongen så hade han nog spelat.
Ja. Jag kan
kanske
säga...
inte som i Önred såklart. Nej. Men
jag kan säga efter att ha sett honom i sista 10 minuterna när de fick stryk mot Aranäs idag att han såg inte supernöjd ut med att vara i underred. Och helvete vad mycket skit de gjorde framåt som gjorde att han fick ta en massa rätt bedrövliga lägen bakom.
Men vad ska de hitta för målvakt nu, tror vi?
Nej, ingen.
Nej, för jag menar, alltså, om Skjern måste gå till Anton Hagvall. Mm. Alltså, jag menar, vad ska Alingsås hitta för...
Nej, alltså jag tror att det är...
Skövde HF sitter ju samma i situation i SHE. Mm. De tappade också sin målvakt där nu. Liksom. Det är inte helt lätt att skaka fram en målis så här dags.
Nej, verkligen inte.
Om man inte, och här kommer radioövergången då, om man inte sitter på Coolstads pengar, Ska vi...
Vilka är det?
Ja, vilka fan är coolsta? För så här, på riktigt, jag har ingen aning om vilka coolsta är. Det enda jag har, och det fick jag läsa mig till, det enda jag vet på Coolstad nu är att de är från Trondheim. Trondheim heter det på svenska.
Ja, precis. Mm. Exakt. Kolsta då, som jag i alla fall uttalar det, är ett norskt lag, obviously, från Trondheim. Och är väl ett så här, semitopplag och har varit i några år. Michel Sliaba kom därifrån innan han gick till Alingsås, och Lasse Ballsta också, och har lite den typen av spelare liksom. Och det är ju som så att ihop också med, tror jag, om det heter kvinnolaget i stan, nu blir jag osäker på om det är Byåsen eller Tärtnäs eller vad de heter, så ska de få en stor stark sponsor som ska höja kvaliteten på handbollen i Trondheim.
Och den sponsorn är?
Rema 1000 då, som är typ ICA liksom. En nationell stor matvarukedja. Och det de då har valt att göra, enligt de rykter som är typ sanna, är att de ska gå in då med 100 miljoner kronor om året i Kolstad handboll.
Och Kolstad satsar,
och de satsar på att vinna Champions League.
Ja, men vad fan?
Det är otroligt. Alltså, ska vi sätta in siffran 100 miljoner i en jämförelse, så kan man ju säga att IFK Kristianstad då, säsongen 17-18, då var de ju jättebra. Hela deras personalkostnad den säsongen var 16 miljoner.
Ja. THW Kiel har en budget på 9,5 miljoner euro.
Ja, 90 miljoner då.
Ja. Och säsongen 18-19 ska sägas. Men den är ju då ännu mindre nu, för de har ju skärt ner på lönerna.
Ja, men så bara sponsorn Rema 1000 får Kolstads, som jag har lärt mig nu att det heter, Kolstads budget att bli större än Kiels.
Ja, det är det som ryktena säger. Och då kan man ju också utgå, alltså, jag vet inte vad de omsätter nu, men säg att de omsätter nu 7 miljoner liksom. Eller någonting. Och de får säkert med sig några andra större företag i bygden. Så kommer det nog bli, kanske inte Champions League-guld, men bra nära liksom.
Ska de inte hem något från Kiel också då? Wink, wink.
Wink, wink. Ja, alltså det är väl... drömmen är ju såklart Sanders Hagosen. Han är från Trondheim, han har spelat i Kolstad. Hans pappa är assisterande tränare där. Så att det är väl klart att det har de själv sagt, att det är ju den drömmen för oss att hämta hem Sander. Och jag har faktiskt kollat, jag var inne på Skatteateaterns skattekalkulator. För att han då ska tjäna mer i Kolstad än vad han gör i Kiel, då ska han ha 8 miljoner brutto om året.
Det är för fan inte ens 10% av vad Rema går in med. Det är faktiskt 8%.
Ja, precis.
Det är precis. Ju ingenting.
Exakt, i sammanhanget är det ingenting. För då har de alltså kvar att lägga ungefär 5 miljoner per spelare. Alla andra spelare.
Åh, herregud.
Ja.
Så, vilka är alla andra spelare de ska ha, Josef?
Nej, precis. Alltså då har du, med 5 miljoner får du ju ett gäng överbetalda vänsterkanter för liksom.
Exakt.
Alltså det, så att, men nej, det ryktas om är ju typ Sander, Magnus Röd, Magnus Gullerud, norsk-skandinaviska spelare.
Blir inget CL-guld av det?
Kanske inte. Jag vet ju att de har varit på svenska landslagsspelare.
Ja, då blir det guld.
Ja, då, ja. Det låter ju...
Så att, jag menar,
får jag fråga då? Ja. Bara, är det här för norska ligan liksom den svenska är ju igång nu då?
Ja,
men, precis. Och nu är ju Kosta typ ett bottenlag.
Ja, typ. Sexa liksom.
Ja. De borde börja få in grejer nu då? Eller är det tanken att de ska få in det nästa...
Så som jag har förstått det, till nästa år ska de vinna ligan liksom. Så att det kommer ju då redan till... Det lär ju presentera spelare under hösten liksom. som då ska vinna, gör att de tillräckligt bra för att de ska kunna slå Elverum, vilket inte är helt enkelt. Och sen året efter då, och då säkra CL-spel.
De har inte ryckt en svensk mittnia som vet hur det känns att vinna guld i Norge, eller?
Han är inte tillräckligt bra. Tyvärr.
De är på en högre hylla än
Det skulle jag definitivt säga. Det tror jag. Alltså, så som jag har förstått det så är det top of the line.
Oj, oj, oj.
De siktar på.
Det är, alltså, hur stressad är Erik Johansson nu att det måste bli han måste visa sig i det här skyltfönstret som stänger snart. Om det här ska vara värt det.
Nej, precis. Nu, och Erik Johansson kan ju representera hela liksom, Elverum då, som har liksom, glassat i ett gäng år och varit helt överlägsna. Och liksom vi pratade om Kristianstad för några år sedan, där man tänkte att så här, det här kommer ju aldrig kunna ta slut. Det kommer bara växa sig större och större och större. Och jag råkar ju också veta, eftersom jag har kontakter i klubben, att på måndag så har Elverum möte med investorer för att försöka liksom, kapplöpa så gott det går. Det kommer ju aldrig kunna gå till 100 miljoner, men att liksom så här ta in ett större gäng sponsorer för att liksom försöka komma så nära som möjligt och matcha.
Fy fan, det är ju det är väl bara skit där, eller?
Ja.
Vad fan ska de vaska in pengar och så ska de få in någon som är direkt till en gubbe till. Ja, men det är så direkt till en gubbe. Ja, vi har värvat en gubbe nu från Ålborg. Ja.
Nej, precis.
Sorry, Kalle Björkman alltså. Fun while it lasted. Hur stressad är den mannen nu?
Ja, precis. Nej, men det är ju, och alltså, det är klart, det här, det vet ju att det här kommer inte vara ett projekt som håller för evigt. Men
det är inte Kolstad.
Ja, remember where you're. Christian Berge är ju från Trondheim också. Han bor ju inte där visserligen, men han bor i Elverum. Men han sägs ju att han ska bli tränare.
Det är klart han ska.
Ja, det känns ju gjutet. Fan vad sjukt ändå att ett lag som man knappt känner till kommer bli jättebra ändå om två år.
Precis, och det är ju så jävla mycket handboll. Så här, att AG Köpenhamn kommer upp och sen så är de bäst i Europa eller Final Four liksom. Och så blir ägaren då... åker fast för typ bedrägeri eller skattefiffel eller vad det nu var liksom. Och så går de i konkurs och sen så kommer Kolstad upp och så kommer det vara i 5-6 år och så går Rema 1000 lite knackigt och så tänker de hur ska vi kunna spara utgifter? Ja, vi drar in de där 100 miljoner om året till det där handelslaget.
Fan, 100 miljoner som skvalpar i jävla Kolstad. drar vi direkt.
Det är ju lite som det här ryska fotbollslaget där alla bodde i Moskva och de flög. De
kan vi få veta vad de heter nu, Charlie? Anchi säger jag då och så säger du resten.
Jaha, det var det jag kunde med. Ja, jag kunde ju det när jag lyssnade på podden.
Ja,
men det är ju samma feeling. Jag undrar fortfarande varför Rema tycker det är värt att lägga 100 miljoner om året på det här.
Nej, alltså den säljaren som har hovat in det här. Oj, vilket jävla lurendrejeri alltså.
Grabbar, jag ringde runt lite. Fan, jag fick Rema på kroken. 100 millar, sa de.
Sitter i den där skolådan till kontor liksom.
Josef, ska inte du ringa Rema och fråga om de inte vill sponsra en podd?
Jag tänker om det inte ens är sant. Som det här jävla huslägenhetsprojektet som halva Bundesliga gick på för 15 år sedan eller bara 10 år sedan. Som ruinerade liksom hur mycket spelare som helst. Det känns som en sån grej. Den här säljaren sticker med provisionen här nu.
Precis. Men det är ju onekligen, det kittlar ju någonting alltså. Som sagt, handbollen får ju inse att det dyker upp såna här, det krävs i förhållande, det krävs ju ganska lite pengar för att göra väldigt mycket.
Så att, men kan vi inte ha en diskussion då bara för liksom transparensens skull här? Sander Sagosen är 26 nu. Om vi säger att han hoppar på det här, så kan han vara 27. Jag har ju fått bilden av honom att det är så här, han var i PSG, lyfte deg såklart och kunde vara kung där. Väljer att gå till Kiel som är liksom hårdare belastning, tuffare liga, allting, för att lite grann så här jag vet inte om han fick säkert bättre lön också, men någonstans här att det här är den bästa ligan i världen, jag vill matchas med det, jag vill mäta med de bästa. Det var det intrycket jag fick. Att han då som 27-åring går tillbaka och spelar i Kolstad, vad är det?
Så att säga, Elverum alltså, slog Sandefjord borta idag med typ 45-23. Undrar då Kolstad anno 2023 slår Sandefjord då med.
Ja, och då frågan jag lyfter då lite grann är så här, vad innebär det för en spelare som Sagosens karriär? Ja, att ja, han kommer ha Champions League-matcherna och landslagsmatcherna, men räcker det för att upprätthålla den, alltså Sagosen-standarden?
Ja, och jag är ju helt övertygad om att det räcker, och det är ju bara fråga, alltså handbollen är ju en, förutom Bundesliga, franska ligan, danska ligan, så är det ju år ut och år in samma lag som vinner alla ligor i alla länder.
Ja, det så verkar ju räcka för Västbrömsspelarna, det verkar ju räcka för Barcelona-spelarna.
Precis, Viviquelsu-spelarna, Zagreb har ju varit bäst i Europa också en gång i tiden, och så vidare och så vidare liksom. Så att, så som jag har förstått det, att Sander lämnade ju Paris dels för att de skulle sänka sin budget. Det var också att han inte heller, han fick ingen löneförhöjning i, han har ju blivit utsedd till världens bästa spelare, men skulle ändå få mycket, mycket sämre lön än Mikkel Hansen och Karabatic, som visserligen lyfte några enorma summor, och samtidigt som han ville testa Bundesliga. Men som jag förstått var en del av planen att spela Bundesliga några år för att sen gå till en liga där det är lite mer relaxed. Sen tror jag inte att planen var nog då inte Kolstad, utan kanske mer Barcelona eller Veszprém, där man kan konkurrera om Champions League och ja, ha ett trevligt liv så att säga. Så att jag tror att det här är helt enligt plan egentligen. Och det, jag tror att det bara kommer kunna göra honom ännu bättre på så sätt att han kommer inte behöva ha den här höga belastningen. Kunna rehabba sitt knä, sina eventuella skador, lägga mer tid på styrketräning och så vidare och så vidare. Liksom.
Ja, han ser lite klen ut inne i gymmet.
Ja, precis. Ja, och att jag tror att det kittlar något enormt. Alltså, säg hade det varit att Elverum hade kommit med den här satsningen, då hade det kanske inte varit samma sak. Men nu är det hans klubb. Alltså hade Västra Frölunda gjort den här satsningen, då hade du nog varit jävligt sugen på det, Charlie. Eller RIK, ja, eller Alingsås, eller IFK Kristianstad, ja, eller någon annan av dina klubbar som du räknar som
till hjärtat. Ja, jag hade ju ringt Kiel direkt och sagt att tyvärr, jag ska lämna nu.
Precis.
Ja, men det ligger ingenting i det då att det är en, men som du sa rätt, att det är lag som är sämre än Veszprems motstånd och Zagres motstånd. Och, ja. Men, eller det kanske inte är.
Jag tror inte det spelar så stor roll om du möter, nu är Shurgoy visserligen ganska bra, men det är mitt go-to obskyra ungerska lag. Än om du möter Sandefjord liksom. Eller Stavanger, nej, eller vilken nu är det. Du vinner med 20 eller 17, så är det är klart att de matcherna kommer han inte tycka är asfeta. Men han kan bo hemma och sin, nära sin familj, eventuellt då, om det nu blir så.
Här har du ju handbollen också, att det här blir en effekt av hela den här don't play the players grejen att ja, men så jävla mycket matcher som det är i Champions League och med landslagen, så får du ihop en hel jävla säsong ju ändå mot kvalificerat motstånd, även om du inte spelar en enda ligamatch. Och det är ju egentligen ganska sjukt. Men
det går ju en diskussion i Danmark kring det där just nu, om att det liksom inte blev någonting av det. Att Mattias Giesel då, som spelar i GOG, och danska ligan är en liga med väldigt mycket matcher, och då OS och allt vad han har haft för sig. Så han påstår då att han har legat hemma, typ sjuk i flera månader, och bara har energi och ork till att spela matcher. På grund av den här tuffa fysiska belastningen som har varit det senaste. Så att det där, det blev inte så mycket mer av det än lite coola Instagram-videos.
Nej, men det har inte hänt någonting. Jag har inte fattat. Nej, det har väl inte hänt någonting. Det är väl exakt
Nej, snarare har det väl hänt tvärtom. I och för sig då coronarelaterat, men Bundesliga nu spelade ju fan året runt förra säsongen.
Ja, och det är ju inte färre matcher i något mästerskap, och det är väl inte färre matcher i Champions League.
Nej, det blev väl visserligen mer vilodagar i mästerskapen. Jag tror att de la in att det måste vara varannan dag. Jag kommer inte ihåg att vara bägge EM eller VM eller, ja, eller det ena eller andra. Men det är väl typ det liksom. Och att jag tror att det finns något slutdatum, så kanske det också blev då corona-anpassat. Men att det ska finnas ett... Jag tror inte man får spela förrän senast.
Nej, just det.
Det är landslagsdatum typ 10 juni tror jag. Något, eller precis. I början på juni. Och det får, man får inte spela efter det.
Nej, just det. Just det.
Typ. Men... all in all så har det ju inte hänt jättemycket. Det ska sägas.
All right, hörni. Då har vi dratt över handbollsligan. Vi har varit i SOE. Vi har kört Hanish. Och nu har vi satt Sander Sagosen i Kolstad då. Fan, vad...
Eventuellt.
Ja, eventuellt såklart. Men en satsning i Kolstad har vi noterat då.
Vi har i alla fall konstaterat att de kan öronmärka 10 millar och ändå värva Charlie Sjöström på vänster sex.
Höger sex, va? Eller?
Just det.
Ja, men med...
för fem millar.
Ja, för 5 millar kan de fan få... Charlie vill göra nästan vad som helst, tror jag. De hade i alla fall kunnat få mig att dansa i den här halvtids...
Men inte säga att Arne ska åka ut. Det gör han aldrig.
Nej, det gör jag aldrig mer. Det är sista gången. Jag lovar. Jag får aldrig mer tippa Arne sist. Jag tippar de 4 om de är kvar nästa säsong.
Det låter bra det. Vi får höras nästa vecka och se om du har reviderat den idén. Tack som fan till alla som lyssnar och tack som fan till alla patrons.
Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.